När han låg på övning så var ju allting hemligt. Mamma visste aldrig var han var eller när han skulle komma hem eller någonting. Det är liksom locket på. Sen när pappa började bli senil. Morsan och farsan hälsade på min syster i Göteborg. De bodde i Örebro då. Sen har tagit bil ner. Så körde de av vägen på vägen hem då, utanför Lidköping. Och bilen blev ganska skadad, men de klarade sig, tack och lov. Mamma och jag tar tåget från Örebro en månad senare och ska lösa ut bilen på Volvo i Lidköping. Mamma har pappas Volvo-kort. Så kommer vi in och så ska mamma betala och då har hon ju inte koden. Så då ringer jag hem till farsan. Då säger han så här, kan inte säga på telefon, det är hemligt. Och det är, liksom, det är ju också en... Alltså alltid, oavsett vilken sjukdom du har så är det jävligt roligt.
Det blev lite GDPR där kan man säga. Han kunde inte lämna ut de uppgifterna.
Nej, eller hur? Är det hemligt så är det hemligt.
Kerstin Edegård.
Hej.
Välkommen tillbaka.
Tackar.
Du var ju här som representant för GDPR.
Ja, kul att få representera någonting annat. Andra hjärnhalvan.
Tala i egenskap. Du är här i egenskap av författare. Du har gett ut två böcker. Den ena som heter Kaffe, kaka och kremering, tack. Och den andra Kaffe, kaka och gräv ner mig, tack.
Ja.
Gravhumor får vi kalla det för. Och du har en tredje på gång också.
Ja, den kommer att heta, eller arbetsnamnet, Kaffe, konjak och riktiga kex.
Aha.
Det riktiga kex är tre galanta damer.
Jag tänkte det var
nära döden.
Kaffe, kaka och uppståndelse, tack.
Nej, det blir ingen uppståndelse.
Nej, du får administrera dem där. Ja, just det. Du säger själv att du alltid har hållit dig i humorspåret.
Ja, alltid. Och det är efter pappa, vill jag säga.
Jaha.
Farsan, han var yrkesmilitär hela sitt liv. Var på A8 i Boden. Flyttade vi till Örebro 67. Flyttade in i ett bostadsområde. Det var ganska nytt där. Fullt med ungar. Och när pappa kom hem från jobbet då med uniform och så frågade ungarna vad han var för soldat. Men så han alltid frälsningssoldat. Så det stärkte ju inte min och syrans image direkt i Örebro. Och så där höll han på jämt. Och ringde någon och frågade efter mig eller syran. Prippbryggerierna, var god dröj. Så där, hela tiden.
Ja.
Och i början var det kul, så var man bara förbannad. Men han var alltid på och drev med oss. Och jag var ju jätteotålig som liten. Jag hade nog diagnostiserats med ADHD om det hade varit i modern tid. Jag kunde aldrig vara still eller någonting. Och irriterad. Jag var alltid först färdig när vi skulle åka bort. Så pappa, han lurade mig i flera år innan jag kom på det. För att han sa, om du går i förväg så plockar vi upp dig sen. Och då kommer du ju fortare fram. Så där. Och jag gick ju. Gick kanske ett par kilometer och kom och hämtade mig med bilen. Men sen var det förbannad. Alltså... Och så där var det alltid. Och även när han var äldre och fick Alzheimer så småningom, så var det lika jävla dråpligt. Alltså, du kan ju har vi tid att dra en historia?
Ja,
pappa, när han låg på övning så var ju allting hemligt. Mamma visste aldrig var han var eller när han skulle komma hem eller någonting. Det är liksom locket på. Sen när pappa började bli senil. Morsan och farsan hälsade på min syster i Göteborg. De bodde i Örebro då. Sen har tagit bil ner. Så körde de av vägen på vägen hem då, utanför Lidköping. Och bilen blev ganska skadad, men de klarade sig, tack och lov. Mamma och jag tar tåget från Örebro en månad senare och ska lösa ut bilen på Volvo i Lidköping. Mamma har pappas Volvo-kort. Så kommer vi in och så ska mamma betala och då har hon ju inte koden. Så då ringer jag hem till farsan. Då säger han så här, kan inte säga på telefon, det är hemligt. Och det är, liksom, det är ju också en... Alltså alltid, oavsett vilken sjukdom du har så är det jävligt roligt.
Det blev lite GDPR där kan man säga. Han kunde inte lämna ut de uppgifterna.
Nej, eller hur? Är det hemligt så är det hemligt. Och likadant när han riktigt var på väg över så... De hade sommarstuga hos mig utanför Örebro, ungefär 3 mil från stan. Och jag hade hämtat mamma och pappa, vi åkte bil. Och sen så frågar mamma och pappa så här... Slog du av plattan? Han hade kokat kaffe precis innan. Då kom ju inte pappa ihåg det. Och då säger mamma så här, ja, men då måste vi åka tillbaka och kolla. Och då säger farsan, det skiter vi. Alltså han sken som en sol. Och liksom bara han som hade 100% kontroll säger att vi skiter i det. Det liksom, då var det ju på väg över. Men det kommer att bli inspiration till böcker.
Jaha, okej.
Min syrra har haft epilepsi till exempel tidigare. Vi kan skämta jättemycket om det. Epileptiker behöver inte ha bubbelbadkar för att de har sina egna bubblor. Alltså. Så att oavsett vilken sjukdom du har, vi har haft jättemycket sjukdomar i vår släkt, så kan man skämta om det.
Ja, men det är befriande, alltså, jämfört med hur det kan vara idag i samhället, är att det är tvärtom. Allting är så himla heligt och vi får inte skoja om den och den och som har det och det.
Men det ser man ju också, för det är ju mest äldre som köper mina böcker. Och de är väl någonstans mellan nästan död och död. Många av dem som köper dem. Och då var det var ganska kul, när jag hade kommit med min första bok, Kaffe, kaka och kremering, tack. Då var det två damer som kom på en mässa och då säger den ena damen så här: det är lätt intressant, den tycker jag vi köper till våran bokklubb. Och då säger den andra: ser du vad det står där, kremering, den kan vi inte köpa. Så då gick damerna iväg och sen innan mässan stängde, då kom dam nummer ett: jag tar den i alla fall, ja.
Så det var någon som var mot kremering.
Ja, eller hur? Så att antingen säger de helt för, tycker det här är skitkul.
Ja,
eller så är det precis tvärtom. Oj, det kan man inte skriva om.
Ja, då borde vi väl ta bort den där från alla bibliotek då också.
Tvärtom.
För att skydda dem som är mot kremering.
Ja, ja, i och för sig.
Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Vi vill prata politiska korrekthet. Ja. Alltså. Drabbar Svea rike. Som en svepande vind. En monsun.
Ja, eller hur? Nej, men grejen, man måste kunna skämta om allt. Ja. Det är liksom min livsfilosofi.
Ja, ja, det låter klokt. Mm. Men det har ju, vad ska vi säga, det bottnar väl i verkligheten. Din mamma fick ju cancer.
Jajamän.
Och som jag har förstått det hela rätt, så var det också väldigt mycket humor vid dödsbädden.
Ja, det kan man väl säga. Dels något som mamma inte själv förstod att det var jävligt roligt. Men sen också det hon faktiskt förstod. Och jag hade precis börjat på kreativt skrivande i Luleå, som är en universitetskurs, när mamma var sjuk. Och jag fick åka mellan Luleå och Örebro. Och när mamma låg på hospice, det var bara några dagar kvar innan hon gick bort, så satt jag och pratade med mamma så här, precis som jag sitter med dig. Och då var sänggrinden nerfälld. Sjukhussängarna har ju en sån här man kan fälla upp och ner. Och då var det två syrror som gick förbi och så såg de att grinden var nere. Så att de kommer in och ska liksom rycka upp den. Och då säger jag så här, jag tänker mig ju aldrig för. Låt den vara, mamma ramlar bara lite längre. Och då tittar de här syrorna på mig som att den där, hon är dum i huvudet. Och när de går ut så säger mamma så här: du får inte skämta om sånt här, de förstår inte vår humor här. Sen gick hon bort, så det var ju också så där. Men det roliga, eller hur man nu ser det, kan ju vara hemskt också, som blev inspirationen till den första boken, det var att mamma visste ju att hon skulle dö, och hon hade på sitt nattduksbord ett brev till mig och min syster. Det hade vi sett där i jättelång tid när hon faktiskt gick bort. Så att samma dag som mamma dör, då åker vi hem till mammas lägenhet och så sliter vi upp kuvertet. Och så tror vi att hon har skrivit hur mycket hon tycker om oss eller något sånt där. Nej då. Rullatorn ska till vårdcentralen i Haga, nyckeln med den blå hettan ska till Örebrobostäder, och sen var det en 5-6 nycklar till. Sen var det ett utklipp ur Nerikes Allehanda. En värdig begravning för 4999 kronor. Och det var ju då jag började fundera. Vad händer om man börjar kränga begravningar till extrapris? Det blir ju jävligt bråttom. Ska alla begravas 13 maj nu? Eller hur blir det? För det gäller ju bara ett visst antal veckor sedan. Sen utgår det.
Hur ska man tajma sin bortgång?
Ja, så det visste ju inte mamma att jag tolkade det så. Men det vart ju en rolig grej av det.
Ja. Men kan man inte läsa det som en kärleks...
Jo, visst får man göra det. Visst får man göra det.
Det är trots allt.
Ja. Mamma ville alltid åka hurtigrutten, men det var för dyrt och det var för krångligt. Sen var hon för sjuk. Så att i min första bok får hon göra en resa från Jukkasjärvi till Lund. Därför att det är där som begravningen är billigast.
Ja, just
så att det handlar om en resa mot sin död. Mm. Och där är vi alla på väg.
Mm.
Förr eller senare.
Och med sig har hon ett par...
Hon har en präst.
Hopplösa och dråpliga hjälpare.
Ja, en präst. Skulle kunna vara jag. Jag skulle jättegärna vilja bli präst, men jag har inte någon tro. Men jag skulle gärna vilja övertyga personer om saker och ting. GDP till exempel. För att det är bra. Och sen har hon också en poet. Som också till mycket jag. En poet som älskar Gustav Fröding. Och de här två ska hjälpa henne ner till Lund. Se till att de kommer fram i tid till sin förköpta begravning. Och att hon dessutom är död. Det är det som är problemet på den här resan då. Jag kan tänka mig att det kan bli för alla oss om man har en begränsad tid. Då vill man göra så mycket man kan under den tiden. Och framförallt det som man inte fick göra när man så att säga, levde. Var Lucia till exempel. Eller hoppa från 90 meters backen i Övik. Det är väl inga problem, eller? I alla fall i en bok så kan man göra vad som helst.
Ja, precis. Ja, jag brukar själv leka med den där tanken. Vad skulle hända om jag fick reda på att jag bara hade ett halvår eller ett år kvar? Mm. Så framstår det i min fantasi ändå som lite patetiskt där med att jag ska iväg och då göra allt det som jag inte har gjort.
Nej, precis. Man ska ju leva medan man lever.
Ja, precis. Det är väl nu jag ska göra de där sakerna.
Ja, men då gör man inte, för att det finns alltid en morgondag. Det är först när man inser att den inte finns. Ja. Det är då det blir hjärtat att prata om.
Det är konstigt hur psyket fungerar. Att man förnekar sin egen dödlighet på något sätt.
Men det är som att banta. Alltså jag är överviktig, det syns ju i kameran också. Men det finns ju alltid en måndag.
Ja.
Och när den kommer så finns det en annan måndag som kanske är bättre än den första måndagen.
Man kan alltid börja imorgon. Eller?
Ja, eller hur? Det finns alltid en morgondag. Men det gör det ju inte. Det är det som är grejen.
Nej.
Och det är ju det man måste tänka på.
Mm.
Sen i den andra boken, man får nämna Kaffekaka och Grenier med tack, det driver jag med morsan. Fast det vet inte hon. Tack och lov, förlåt mamma. För att pappa dog i först och ligger i Minneslund i Örebro. Och när mamma var där och hälsade på, hon var så jävla förbannad för att kärringarna, hon kallade dem så, pinkar ut revir i Minneslunden. Petar ner någon blomma någonstans eller lägger någon leksak eller något. Det får man inte göra. I Minneslunden är ju liksom anonym. Där vet man inte vem som är vad eller var. Så att där driver jag med morsan, för där har hon bestämt var som ska grävas ner. Till vilket pris som helst. Och när hon sen blir nedgrävt fel, hur fasen gör man för att komma rätt? Så det är också en... Om den första boken är vägen mot döden, så är den andra vägen från döden. Och hur gör man för att hamna rätt? Man ska hamna rätt också när man är död. Så det är också en lika dråplig komedi.
Mm. Men låter också som en metafor, kanske.
Ja, det får man tolka in hur man vill. Och det finns ett uns av allvar i den. Men förhoppningsvis kan man skratta sig igenom böckerna.
Bokbranschen är tuff nu för tiden.
Ja, det är inte
svårt
lätt
att bli utgiven på det som brukar gå under rubriken etablerade förlag.
Ja, jag har inte ens försökt, ska jag säga. Jag har startat ett eget förlag som heter Bokverket med E. Hur många frågor har jag inte fått om det där Bokverket? Har du stavat fel eller?
Om ät.
Nej, utan man verkar fram böcker.
Mm.
Därför E i Bokverket. Så det har jag startat själv.
Ja, vad är erfarenheten då? Hur?
Jag har ingen erfarenhet.
Men du har ju fått nu.
Ja, nu ja.
Ja.
Fan, nu är jag proffs nära. Jag har ju haft tur för det första. Jag har ju fått hjälp med manusbearbetning från regionen. Jag har sökt stöd där och fått pengar. Så att jag har kunnat haft proffs som har hjälpt mig med manuset att trycka upp boken. Eller båda böckerna. De har kontaktat förlag och så. Eller tryckeri menar jag. Och fått det upptryckt och så att jag har fått det levererat till dörren. Men nu har jag fått göra det själv för att jag sålde slut på den första. Så jag tryckte upp 1000 böcker till. Och då har jag själv skickat det till ett tryckeri och liksom fått kolla att det har blivit rätt och allt sånt där. Jättenervöst. Men den ser likadan ut som den första, så det var ju bra.
Mm.
Men det var pirrigt, för det är ju ändå ganska mycket pengar när man ska trycka en bok.
Som du får lägga ut.
Ja, som får lägga ut.
Och förhoppningsvis få tillbaka.
Ja, det tror jag att jag får. Men jag har haft roligt medan jag har gjort det.
Ja, okay.
Det är en hobby.
Men jag skulle nog säga att det är inte säkert du hade sålt fler böcker om Nordstedts hade gett ut dig. Nu får du vara mer aktiv själv. Och...
Ja, det får man ju vara.
Ja.
Och det fungerar ju bra och mindre bra.
Mm.
Jag jobbar ju heltid med ett annat jobb, GDPR. Så att det här är ju något jag gör vid sidan om. Då, så att jag hinner ju inte med marknadsföring som jag borde göra. Där jag säljer böcker, det är jag får prata för varan. Så jag måste ju träffa folk. Jag kan inte... Det hjälper inte att göra en insändare eller en annons, tror jag. För det är ingen som köper. Man måste prata bakgrunden till böckerna. Varför har jag skrivit om det? Varför kan man skratta om det här? Då funkar det bra. Men då måste man också få komma till tals någonstans. Och det är inte så himla lätt.
Ja, vad kan du ge några exempel på forum så där det har funkat bra?
Det finns ju en bokmässa i Luleå som heter Bok och Bild. Jag har varit med 2 gånger och haft bokbord där. Dit kommer stora författare från hela landet och håller föredrag och berättar om sina böcker. Men vi lokala som inte är kända än, har ingen chans att komma upp och berätta om våra böcker, utan vi hänvisar till de här bokborden och den försäljning vi eventuellt kan göra då. Och där tycker jag ju att vi borde också få höras. Låt vara att Mikael Niemi kommer dit och ska berätta om sin nya bok. Men vad kul om det sitter 800 pers där och så kommer Kerstin Nedergård där och tar de första 7 minuterna. Det vore ju världens chans. Då kan de ju inte gärna gå därifrån. Då har man dem. Och det är det jag hoppas att kommunen, Luleå kommun i det här fallet, skulle förstå. Att det är de som ska hjälpa oss. Mm. Norrbottniska författare.
Ja, men det är ju en vanlig kritik fram mot det här Bok och Bild, för de som inte känner till det. Startar ju som det var ju författare och illustratörer som själva drog igång det som en mötesplats och också en möjlighet för allmänheten att komma och se vad som produceras. Men sen tog kommunen över det och då blev det en sån där kändis. Spektakel av det hela.
Ja, men jag
tycker det är jättefånigt. Därför att vi i Norrbotten speciellt är ju väldigt författartätt. Mm. Det pågår väldigt mycket här. Det finns många olika förlag. Och jag vet inte om det är, en av teorierna jag har haft är att det är glest mellan gårdarna. Så att vi kan inte ha så mycket teaterföreningar.
Det är långt att fara om man ska fara också.
Det är många som sitter och skriver. Det finns en tradition av det. Och vi har ju många kända författare. Och vi har Nobelpristagare från Boden. Och Eivind Jonsson för de som inte känner till det. Och så vidare med mera. Men därför, det blir lite konstigt. Och vi för samtidigt uppfattar det som att vi lider av någon slags mindervärdeskomplex här. Det vi gör och det vi skriver är inte gott nog. Det är inte lika fint som de som har 08 i riktnummer och sådär. Ja, så att då blir det så här, Bok och Bilder, då blir det mycket roligare att ta hit någon Stockholmskändis då som får stå och prata. Men då Kerstin Nedergård, hon får stå i ett hörn och sälja lite.
Som skrattar åt döden, du vet.
Ja, precis. Nej, men det är något perspektivfel i det här som har gjort att... Nej, jag håller verkligen med dig.
Jag var ju på en annan bokmässa i Kiruna för ett tag sedan också. Och där fick jag möjlighet att prata i 15 minuter om mina böcker. Och det var en väldigt kort mässa, det var 3 eller 4 timmar. Och då sålde jag 33 böcker på det. Så det är fantastiskt bra, så att man måste ju få chans att höras.
Mm.
Det räcker inte att stå där med ett bordbord och så ska man försöka skrika ut varför min bok är bättre än grannens. Mm.
Men då kanske de tycker i Kiruna att Luleå, det är ju finare än Kiruna. Så då blir ju liksom Luleå, Norrbotten, Stockholm där så att säga. Så nu kommer Kerstin Nedergård från Luleå. Ja, men det är märkligt hur det blir såna här fenomen.
Men det gäller att få synas. Och som jag som har det här vid sidan om och aldrig kommer få igen mina pengar. Jag har ju inte heller råd att köpa annonser eller köpa tv-reklam eller vad nu vill göra. Det är ju omöjligt. Den budgeten har jag ju inte.
Men de som hittat din publik där då, tycker du?
Ja. Det, jag brukar säga att...
Vi som har kommit lite närmare.
Ja, eller åtminstone vi som vet att vi ska dö.
Mm.
Ungdomarna vet inte att de ska dö. Och då kan man inte skämta om det heller. För de förstår inte vad man skämtar om. så tänker jag. Man måste i alla fall veta det. Så 40 kanske.
Ja.
Är en bra ålder. Och uppåt. Min äldsta... kunde jag haft. Hon var 96. Och hon, inte hur hon har beställt boken, men i alla fall fick jag mejl från henne. Och hon hade läst, det var en artikel i Nexalhanda, och hon hade läst den och så hade hon beställt boken. Och så kom det ett mejl där hon skrev att det är precis det här jag och min man sitter och pratar om i fikat varje dag. Så att hon tyckte det var jätteroligt. Så att, jag vet inte om hon lever än, men det var min äldsta.
Mm.
Äldsta kund.
Ja, har du själv för tankar om din egen död? Har du det med dig när du skriver?
Alltså, det roliga är att när den första boken kom ut, jag jobbade på ett privat företag tidigare som konsult. Och min vd då, som jag hade under alla dessa år, han hörde av sig till mig när han hade läst boken och sagt att jag tycker jag känner igen huvudpersonen. Och även om min mamma är och min pappa också är inspiration till böckerna, så är ju personligheterna mina. Det är ju ganska mycket min personlighet i alla personerna. Olika sidor utav mig själv då. Så visst, det jag tycker och tänker finns ju i böckerna. Men det är maskerat, kanske jag inte ska säga här. I huvudpersonernas sätt att vara.
Så är det väl.
Mm.
Nej, men jag med många huvudkaraktärer.
Jag tror att man ska skratta in i det sista. Och pappa hon sa alltid att kan du inte göra något åt det, bara gilla läget. Och blir man då sjuk och dålig eller vad det nu är, då får man väl gilla läget. Och det sa jag förresten till morsan också, det var ganska kul. För att hon hade ju himla ont av sin cancer och hon låg ju på hospice. Man kunde inte göra någonting. Men man kunde bestråla tumörerna för att få dem att inte växa så att de inte skulle få så mycket ont så fort. Och det går nog inte att beskriva hur ont hon hade. Jag var med henne ner på sin strålbehandling och så frågade läkaren då hur det går. Jag såg på mamma att det här var jättejobbigt. Ja, min dotter hon säger att det är bara att gilla läget och det är det jag gör nu. Men så har vi växt upp. Mm.
Alltså. Men vad handlar det om bakom humorn?
Jag är inte rädd för att dö. Om du tänker så, utan tvärsom. Det är inte så att jag vill dö. Min chef, för detta chef när hon fick boken, hon trodde att jag ville ta livet av mig. Yes. Men det vill jag absolut inte. Utan jag vill bara att man ska njuta av det man kan in i det sista. Man kanske, som mamma till exempel, åkte fram och tillbaka mellan Luleå eller Bro och hjälpte henne att handla långt innan hon var riktigt sjuk och så. Vi handlar aldrig mat. Och så hon köpte kexchoklader, hon köpte Åhus chokladglass, hon köpte biskvier. Aldrig någon riktig mat. Och hon vägrade mat från kommunen för den var dålig och sen var den kall. Det hade hon hört, hon hade aldrig provat. Men hon käkade, varför kan man inte kunna käka det då? Det var säkert det mest onyttiga i universum. Men om man mår bra av det och ändå närmar sig slutet, skitsamma. Och så kan jag tänka även om jag förhoppningsvis har långt kvar till döden. Att nej men, jag gör det här. Alltså, det spelar ingen roll på det stora hela. Om jag äter det här eller gör det här eller så. So what? Alltså, jag har ju valt det själv, jag mår bra av det. Så mina huvudpersoner älskar socker, det är jag också. Vilket ju också syns. Så då kan jag tänka så här, vad fan jag tar en chokladbit till. Det finns ju en dag imorgon. Tänk om jag dör imorgon, då har jag missunnat mig det här. Eller? Vi var inne på det tidigare att man skjuter upp saker och ting. Om jag inte gör den här resan nu, kanske aldrig kan göra det. Och så tror jag att jag har tänkt mer ju äldre jag har blivit. Den slutpunkten har aldrig funnits, så att jag inte skulle hinna. Så nu vill man hinna så mycket som möjligt. Vill jag bli berömd och stor och känd och få åka runt. Och jag får prata. Jag vet inte om jag tar tjeja det här, men jag var ung. Det måste ha varit på mellanstadiet. Då slog jag vad med mina klasskamrater om att jag skulle ta Nobelpriset i litteratur. Och jag skulle göra det innan jag fyllde 40. Var så korkat så jag skrev på lappar att om jag inte hade tagit det så skulle de få 500 kronor. Delade ut dem. Min bästa kompis fick en lapp där det stod att om alla andra har kvar sina lappar så skulle hon få 5000 kronor.
Ja, det är dyrt det.
Ja, precis. Men den enda som hade kvar lappen när jag fyllde 40, det var min bästa kompis och ingen annan, så att jag behövde aldrig betala ut.
Hon kvitterade inte ut
det. Nej. Hon hade i alla fall inte fått det för de andra hade inte kvar. Så jävla säker på vad jag skulle skriva. Sen förstår jag också att jag aldrig kommer att få något pris. Men jag har alltid velat.
Ja.
Men jag sköt upp det. Jag började skriva när min mamma var dålig. Det var jävligt dumt. Jag skulle ha börjat 30 år tidigare. Och det kan jag ju reflektera över idag. Att man ska göra det man längtar efter att göra. Skjut inte upp det.
Annars har jag tänkt, det bästa sättet att få skrivkramp på, det måste vara att få Nobelpriset till litteratur.
Man ska egentligen prestera bättre och bättre.
Ja, vad ska jag göra nu då? Mm,
precis, det kan ju inte bli bättre.
Nej.
Vad ska jag göra åt det här? Är ju redan perfekt, ungefär så.
Ja, då får man hitta på något annat.
Ja, men det får man ju göra. Men man måste se alltid med ett skratt i ögonen. Det är jag 100% övertygad om.
En vän till mig har ett citat så där som jag tycker borde finnas i alla såna här citatböcker. Bevingade ord. Han säger, det är först i slutet av livet som man lever längre.
Mm, eller hur?
Det är så där man får grubbla på i några år innan polletten trillar ner. Känns det så?
Jag har också ett sånt där som jag använder mycket. Att när man blir äldre, att man ska inte fråga om lov i förväg, man ska fråga efteråt, för att spela svaret ingen roll. Det vill säga, kör. Och var det inte okej att du körde 90, så får du ju, har du ju gjort det. Och sen vad det som händer sen, det är ju oväsentligt. Då har du gjort det. Så det är mitt mantra. Så att jag frågar inte längre. Och i min att ingen skit heller längre. Passar inte så, bye bye. Eller passar inte så, läs inte då. Eller gå inte dit. Det var ju värre när man var ung. Då var man lite mer känslig så där. Ja. Nu var den ganska obrydd, tänker jag.
Ja, hur tänker du då? Jag förstår inte riktigt.
Nej, men att jag bryr mig inte om. Om någon säger, det där ska jag väl inte göra. Det är det första jag kommer att göra.
Ja, ja.
Alltså, det var när jag jobbade på ett privat företag. Så jag har alltid varit tävlingsmänniska. Jag jobbade som konsult, plus att jag utbildade, plus att våran säljare har varit sjuk. Då var det någon som frågade, kan du hoppa in och ta försäljningen också på Norrland? Ja, men det går väl bra. Och så var det någon som sa, men så här hörde jag, hur ska hon kunna det? Hon är ju aldrig här. Jag jobbade i Stockholm och Ängelholm varannan vecka. Men då är någon sån här jävla namma. Alltså drog jag in årsbudgeten på ett halvår. Drog jag in budgeten. Och liksom klarade den. Trots att jag jobbade med de här två andra grejerna. Och veckopendlad och allting. Och då fick jag också en fråga om jag ville fortsätta med försäljning. Men då sa jag sen, nej, det räcker. Nu har jag visat att jag var bäst på det här. Nu lägger vi ner det här för jag kanske aldrig kan upprepa det. Lite grann sån är jag. Alltså jag vill bli bäst på det jag gör. Men sen räcker det. Och det är lite grann det du säger. Att hur ska man hela tiden bli bättre och bättre och bättre? Det kanske man inte kan. Mm. Kanske man ska stanna när man är som bäst. Så att det inte blir sämre. Och så kan jag ju tycka också. Som jag själv tycker att min första bok är jäkligt bra. Att det är väldigt stora krav på tvåan. Så ska den bli lika bra. Och ännu värre med trean. Tänk om jag skriver ner mig nu. Och de som faktiskt gillade ettan tycker att trean är skit. Så det kan jag ju tänka.
Ja, just det.
Jag vet inte hur du själv tänker när du...
Nej, jag tänker mer på filmvärlden. Så. Dödligt vapen 4 och sånt där. Ja, det är svårt att göra bra uppföljare.
Men man vill bli bättre och bättre. Det vill man ju i allt man gör.
Mm.
Kan man inte det, då kanske man ska... Antingen så får man vara nöjd eller så får man liksom lägga ner. Då.
Men jag är väldigt glad att du var här.
Tackar.
Och att jag fick prata med dig.
Ja, vad kul att få komma.
Lycka till med böckerna.
Ja, tack så mycket. Mm.